och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Idag ska vi prata om serieledarna Djurgården som marscherar vidare i ensam majestät. Vi ska prata om det mytiska Stockholmsderbyt, vi ska prata om Malmös matchvecka, om Blåvitts bounce back och om ett allt mer rämnande Östersund. Och vi börjar inte med en spaning, för att nu är det så jäkla tätt mellan omgångarna. Det drar ju igång på tisdag igen redan. Så vi går rakt på det som har hänt med start i Sundsvall. Djurgården Giffarna. Du var där, Boman. Tony Tiger hade inte tankat upp den allsvenska Ferrarin tillräckligt.
Nej, det hade han inte. Han hade ju lovat att göra det, att pepptaka upp de här spelarna i någon slags delirium nästan, där de då kämpar hem poäng till Sundsvall. Mot Örebro så hade man ju sett någon typ av halvlovande liksom spel där i Sundsvall. Men jag tycker att mot Djurgården var de trots allt tillbaka på ruta ett igen.
Det blev något tjafs där på presskonferensen efter matchen. Vi kan göra det som en liten utgångspunkt. Han tyckte att de var väldigt effektiva i Djurgården, Tony. Men det höll inte Kim Bergstrand med om, eller var det sammanhanget?
Tony var väl på något plan lite nöjd med vissa delar av spelet. Mm. Lite som Joel Cedergren kunde vara ibland också. Han var väldigt nöjd med hur de hittade in på sina pocketspelare. Sen hände det ingenting därifrån, men han var nöjd med det. Och så tyckte han att Djurgården hade varit väldigt effektiva och därför speglar inte 4-1 matchbilden. Men då högg ju Kim Bergstrand mycket rimligt in och sa: skojar du eller? Utbrast han liksom på det sättet som bara Kim Bergstrand kan göra, och menade att de hade missat 3 frilägen. Och jag håller med, alltså de hade kanske 3-4-5 helt öppna lägen som de missade, plus 5-6 lägen när de kom 4-3 eller 5-4. Så alltså att de var ganska slappa efter ett tag, Djurgården. Hade de verkligen varit helt fokuserade så hade det kunnat bli både 5-6-1, så att 7-1 till och med. Så att nej, Tony var fel ute i det läget.
Jag måste fråga, hur var Bergstrand när han kom med den här invändningen då? Var den var spontan helt enkelt?
100% spontan.
För att jag såg att på något håll fick han lite skit för den, men det förtjänar han inte.
Fick han skit för den?
Ja, men det var alla på sociala medier, var någon som reagerade på det. Där kan man ju folk reagera på. Vad fan som helst.
Nej, jag
var lite nyfiken på det, för att Kim Bergstrand tycker jag är intressant, för att jag har haft en sån tydlig bild av honom ända sedan jag en gång var med och extra tränade med Nacka för många år sedan, som jag har berättat om en miljard gånger. Mm. Det som är intressant med det här är att jag bar med mig liksom en bild av att han var en buffel. Och det är han ju inte. Jag har ju helt fått revidera den bilden. Däremot har jag liksom sagt det i flera sammanhang att han är lite så. Så träffade han här nu i somras och gjorde en podd med honom, och märker att det här är ju en beläst och väldigt intelligent person, oerhört snabbtänkt och en väldigt skicklig ledare på många sätt liksom. Mycket, mycket smartare tror jag än han framstår. Bildad skulle jag nästan kalla honom liksom, ett bra språk och så här, så absolut inte den liksom buffen som jag mindes. Alltså den är totalt fel av mig. Sen hörde jag han i en podd här, Studio Allsvenskan då. Jag kommer inte ihåg exakt vad frågan var, men det var något i stil med om det var något han var irriterad på eller så. Och det var det just att han kunde säga så, att folk kan ha förutfattade meningar om honom och sprider myter om honom som är felaktiga. Så jag känner mig faktiskt träffad av det, så att jag tog kontakt med honom och sa det, att jag är ledsen liksom om jag har spridit en felaktig bild av dig, för att det är bara att erkänna, den är felaktig. Du är inte den personen som jag trodde, och sen hade vi ett bra samtal kring det, och han var väldigt glad liksom att jag hörde av mig och så. Så att ibland får man liksom sträcka upp handen och säga, fan, här var man snett på det, och då kan man den vägen liksom hitta till ett fördjupande samtal. Så att det är intressant när saker och ting utvecklas och går framåt.
Absolut, det han kan vara då är ju lite drastiskt då ibland möjligen liksom. Och inte på ett dumt sätt utan på ett ganska intressant sätt. Han säger det han tycker det läget, och det var ju sant att Tony G var helt fel ute när han pratade om att Djurgården varit effektiva. Så det är väl bara helt, tycker jag, bra att han är, att Kim inte är rädd för vad det kan få följder liksom. Nu fick ju de följderna att det blev rubriker på Sportbladet liksom, men så, det kan det väl vara liksom. Angående matchen då.
Ja. Jag ska leda in dig på den genom en mycket konkret fråga. Vi hade ju Djurgården här 0-0 i paus mot Helsingborg. Det stod och vägde lite. Kujovic kommer in, stänker in 2 mål. Känslan var okej, nu är de tillbaka på vinnarspåret. Nu tar de med sig den här positiva energin upp till Sundsvall och kör över Giffarna. Var det så det blev?
Ja, helt så. Jag skulle säga att de i grunden var brutalt överlägsna, och det fanns vissa delar av det som jag tycker var extra intressanta. Ett var som de hade pratat om tidigare i Djurgården, att de skulle vända spel och byta kant fram och tillbaka och få liksom giffarna att röra på sig och flytta över och så vidare med sin lite ovana fyrbackslinje. Och vilket jävla övertag de hade på kanterna med sina ytterbackar och sina yttrar. Ofta ställdes Jonathan Tamimi och Paconate ensamma mot två stycken spelare hela tiden, vilket gjorde att Djurgården fick inte bara inläggslägen, de fick bra inläggslägen precis hela tiden, men lugn och ro kunde sikta in sig på Kujovic och de andra, vilket var förödande för Sundsvall, vars få mittbackar inte hade alltså jag skrev det i mitt tyck att det var liksom inte så att de behövde knappt sikta Djurgården, de kunde blunda och bara rikta huvudet mot offensivt straffområde och sen slå på chans, så är det 60% chans att Kujovic vinner bollen liksom.
Ja, du skrev väldigt träffande i din krönika där att han liksom reste sig som en diamantpelare ovanför liksom de andra. Jag kände att jag fick matchbilden i den formuleringen.
Ja, men liksom Erik Björkander som jag gillar och Moros Gracia fick liksom dra han i byxbenen typ liksom. Det var på den nivån. Och så hade han någon sån jätteepisk nickskarv där till Aslak från Vittry som ser dessa skolgårds nickskarv som jag tycker är enkel men vacker på något sätt.
Fan, nickskarvar ni på eran skolgård? Vi höll oftast bollen längs marken på asfalten, vill jag minnas. Men det är bra, det spelades fin fotboll där,
I Blekinge, på gräsplanen.
På skolgårdarna där. Jag har en fråga till, och det är om, för jag såg inte den här matchen, förändrades Djurgårdens spel mycket av att man spelade med Kujovic på topp istället för Bojat Turay? Jag var lite inne på att det är klart att det var den logiska lösningen, men hade man velat ha en lösning som skulle få Djurgården att spela så som de har spelat med Bojat Turay, då skulle man ju satt en snabb spelare, då skulle man ju satt in Bärkroth där, man skulle satt in Edward Chilufya eller någon liksom löpare. Men nu valde man ju Kujovic, vilket var helt väntat, men då tänker jag förändrat spelet på något sätt. Du har pratat om inlägg här, fast det har de ju också en hel del, men har de ännu mer av den varan?
Eller? Ja, mer inlägg tycker jag, men jag tycker de har slått så ganska mycket inlägg även mot Helsingborg till exempel när Bojat. Nej, jag tycker snarare att de spelade på liknande sätt, bara att de fick slå in annorlunda typ av bollar till sin center, men jag tycker inte spelet i sig har förändrat. Jag tycker den största förändringen är att Astrid Adrevich inte spelade. Det tycker jag är den stora förändringen, för då får Curtis Edwards, han tog den här offensiva mittfältsrollen.
Ja, det var ju det vi sa, att han förmodligen skulle flytta tillbaka honom, för det funkar ju inte riktigt mot Helsingborg.
Och han letade fria ytor och var jättebra. Jag skrev någonting om att hans lågmälda intelligens och elegans i spelet, hitta ytorna, hitta fickorna och sen spela vidare. Det slår alla dagar i veckan för mig Astrid, som är showiga fotboll tycker jag. Så att jag tycker han var jättebra, Edwards.
Men jag tänkte på Kujovic, hans magiska inhopp mot Helsingborg. Det var att han klev ner ganska mycket långt ner. Han var fan nere vid liksom, och Zlatan mötte vid halva plan emellanåt. Det var i och för sig ett läge då matchen, Djurgården hade fått ledningen och var mer ute efter att döda den. Hur var han nu? Var han liksom, vandrade han eller höll han liksom, tryckte han bak?
Ja, jag tror att han gjorde det mot Helsingborg just för att då var Bojat Turay in också. Så han fick det med släpande rollen där medvetet. Här tycker jag han tryckte tillbaka Sundsvall bra. Visst, någon gång ibland var han ner och mötte boll och fördelade vidare, men jag tycker snarare att han stod i linjen på Sundsvalls backlinje, sög ner boll och fördelade vidare. Jag tycker inte han var ner och mötte så mycket, och det tycker jag var bra. Jag tycker han höll sig där han skulle vara.
Startar Kujovic eller Bojat Turay mot Falkenberg?
Det är jättesvårt alltså. Det är lätt att man har skrikit ut nu. Självklart ska Kujovic starta liksom, men jag tycker att det vore också orättvist mot Bojat Turay i säsong. Han har på ett oortodox sätt fyllt den centerrollen med löpning på ett ovanligt sätt. Det är ju sällan man ser den typen av spelare som ensam center i ett 4-3, eller hur? Det är ju sällan man har en löpare på det sättet. Och jag tycker att han har liksom gjort den rollen till sin egen på ett intressant sätt och på ett skickligt vis. Så det skulle göra ont hjärtat på mig om jag liksom skulle säga direkt att Kujovic måste starta. Däremot så är det ju en match som passar honom väldigt bra, Falkenberg hemma, där de kommer ha ett extremt tryck på Falkenberg, och då är det ju såklart väldigt bra att ha Kujovic på topp. Borde de spela båda två?
Jo, men de kan ju fan spela med Vaiho på toppen och göra mål på Falkenberg, ska du se.
Jag tycker inte...
Det är väl mer hur man vill gå in i, jag tänker kanske mer att det blir fråga på lång sikt här alltså. Vad ska de ha liksom i de här svårare matcherna? Och då kan det finnas en poäng i att spela in Kujovic. Går det att få plats med båda två, tänker jag lite. Att man sätter ut Böja på en kant.
Ja, alltså de är ju öppna för det har de sagt, men jag tror inte de vill det. Skulle de spela både Böja och Kujovic, då är det någon annan som måste försvinna också. Och vem är det då? Alltså, jag ser inte heller Böja som en ytter. Jag tror inte, alltså Jag tror inte han liknar ju Chilufa i sin snabbhet, men han kan tappa boll i fel ytor. Han är inte, jag tycker inte han är en spelfördelande typ överhuvudtaget. Så jag ser inte honom riktigt som nytta. Jag ser honom som en av två anfallare 4-4-2, men jag ser inte han som en högytter eller vänsterytter 4-3-3. Jag tror att det skulle fucka upp, förstöra för mycket med i Djurgårdens spel. Plus att man skulle bli tvungen att ta ut någon av de andra spelarna som är viktiga också.
Mm. Finns det några moln på Djurgårdens himmel egentligen? De är lite svåra att se. Det är klart att man kan spekulera om spelschema och så, att de har Norrköping borta i sista, som Guillermo Mollins psykologiskt nog påpekade här och ville plantera redan nu, att skapa en oro hos Djurgården att det är en tuff match. Norrköping borta, de har ju Bayern i derbyt, de har Blåvitt borta, Blåvitt som är bra mot de stora lagen på hemmaplan, eller har varit den här säsongen i alla fall. Men bortsett från det, liksom, om man tittar på lagbygget, skadeläge, trupp, hur det fungerar liksom. Det rullar på.
Ja, så de har ju två matcher i rad nu. De har ju Falkenberg och Östersund. Mm. Där jag skrev att allting i hela världen, allt tyder på att de tar 6 poäng. Jag kan inte se någonting, alltså i de två matcherna. Jag kan inte se någonting alls.
Nej, i och med att Falkenberg har de ju hemma. Och för att jag tycker Falkenberg är lite bättre än Östersund.
Definitivt.
Vi ska prata om den här matchen sen.
Definitivt.
Men Falkenberg har dem hemma på plasten där på Tele2, så att jag håller med dig. Det är helt omöjligt att säga att nej, men så här, det här liksom. Mm. Och sen har de Östersund då, som det är högst tveksamt om de tar en enda poäng till i Allsvenskan. De kanske kan kriga sig till något kryss liksom. De har dem borta visserligen, men alltså det är som skillnad. Det är som spillra av ett lag, Östersund. Mm. De ska inte kunna rubba Djurgården.
Det är en sak jag vill säga också om Sundsvall, det var ju att jag störde mig lite på det här snacket om att ja, men vi var väldigt bra på att hitta in till våra pocketspelare, Blomberg och Batanero. Så jag tänkte så här, de fick kämpa stenhårt i 90 minuter för att ibland kunna hitta in med en passning in till sina centrala offensiva spelare. Och därifrån hände ingenting alls. Alltså, jag tycker att det är kosmetika i hög utsträckning. Det betyder ingenting liksom. Om man kan göra någonting för den positionen sen, så gör det ingenting. Om man samtidigt har två yttrar som är extremt offensiva och inte kan försvara, Edari och han Roy Aspanjoren på Pär. Och då som inte hjälpt sina ytterbackar överhuvudtaget. Om man inte kan stoppa de delarna alls, då är det skitsamma om man ibland kan hitta in sina offensiva pocketspelare. Så jag blir irriterad på Giffarna i den matchen.
Det fanns ett uppdämt behov hos dig, känner jag, att få in den här synpunkten. För vi höll på att prata om Djurgården, men du
Tony
Tiger har redan skapat de här känslorna hos dig, att du stör dig på hans resonemang. Alltså, för jag antar att det är det du hänger upp dig på. Han har ju den förmågan att säga saker på ett speciellt sätt som gör att man undrar vad han pratar kan om.
Med det sagt så var han ju noga med att det som gjorde att man till slut förlorade matchen, det var duellspelet på egen plan halva. Att man kan inte vinna mot Djurgården om man förlorar alla 50-50 dueller. Men då kanske man inte behöver spela de två yttrarna i den matchen heller. Då kanske man kan inte spela 4-3-3 då. Man kanske måste hjälpa sina ytterbackar då i den matchen.
Nej, det är ju helt rätt, för att det är inte många lag som tar Djurgården i det fysiska spelet. Och så att Djurgården är ju det enda laget som kan utmana och till och med besegra Malmö FF i liksom den fysiska kampen.
Mm. Ja.
Vi lämnar Djurgården där med den komfortabla 4-1-segen mot GIF Sundsvall och kastar oss över Stockholmsderbyt som ju spelades i söndags här. Det extrema Stockholmsderbyt skulle jag säga, Hammarby-AIK. Och jag ser någonstans det som två berättelser om den här allsvenskan i en och samma match. Alltså det här Hammarby som gör något jag tror att vi kommer prata väldigt länge om, oavsett egentligen vilken placering de slutar på här. De har satt sådana avtryck i den här allsvenskan med sin målmaskin de är, den offensiva fotbollen de spelar. Och sen har hela tiden funnits det här då, kan de göra det här mot de bättre lagen, mot de bästa lagen? De har inte riktigt kunnat ändå under våren, under sommaren, men det har ju ändå varit en stigande utvecklingskurva på Hammarby skulle jag säga, i takt med att de har fått tillbaka en målvakt, de har fått bättre mittbackar, de har fått liksom defensiven att fungera, det har gjort deras offensiv ännu bättre egentligen. Och nu hade de IFK Göteborg som är ett topp 7-lag som har gjort det bra och kör över dem totalt, och så möter de då AIK som ju är den mest poängvinnande defensiven i allsvenskan. Även om de inte har släppt in minst antal mål längre, så är de ju ändå det mest utpräglade defensiva topplaget. Och så ställs då de här skolorna mot varandra. Och jag tycker ju att den slutar 2-1 den här matchen. Men det är mer, det var ju Bilbon som sa det såklart, att det är ju närmare ett tredje mål för Hammarby än att det är ett andra för AIK egentligen. Det är liksom känslan i den här matchen. Jag tycker att man har fog för att säga att Hammarby på många sätt kör över AIK.
Ja, jag håller med till 100%, och jag var väldigt imponerad av Hammarbys sätt att kliva på AIK. Alltså de var inte brända alls av tidigare erfarenheter. Man kan ju tänka sig att de då kanske vill, de har ju kört tidigare och misslyckats. Då kan man tänka sig att de kanske vill hitta något annat sätt. För jag hörde lite från AIK-håll så här, vad ska Hammarby göra den här gången egentligen? De kan ju inte fortsätta på samma sätt, då kommer det gå åt helvete liksom, hörde jag liksom från AIK-läget, från anonym röst därifrån liksom. Men det de gjorde var att de skruvade bara upp det ännu mer. Vad säger du om den mentala styrkan att våga göra det?
Nej, alltså jag tror inte den är så mental. Jag tror att den är praktisk, konkret faktiskt mer. Det var ju den här Hammarby-snubben, en av de trevliga Hammarby-snubbarna på Twitter, Skarsgård, Walter Skarsgård. Han skrev ju till mig innan den här matchen om den oemotståndliga kraftens paradox. Alltså det som Jokern säger till Batman när han hänger i den här snaran på slutet, att i The Dark Knight, att det här är vad som händer när en oemotståndlig kraft möter ett oflyttbart objekt. Och det grundar ju sig egentligen på den här allsmäktighetsparadoxen, som ju är spännande också. Det är ju, kan Gud skapa en sten som är så tung att Gud själv inte kan lyfta den? Det är ju liksom hela det resonemanget bottnar ju det liksom. Det blir ju en paradox där liksom. Kan Gud göra den här, om Gud nu är allsmäktig, kan han göra en sten som är så jävla tung så han själv inte kan lyfta den? Det har ju liksom Thomas Aquino och gubbarna, de har ju suttit i tusentals år liksom och funderat på det här. Och så har du det här då, vad fan händer när en oemotståndlig kraft möter ett oflyttbart objekt? Hammarbys ostoppbara offensiv mot AIKs orubbliga defensiv. Jo, i The Dark Knight så är ju Jokerns lösning är ju establish the normal order, create chaos, skapa kaos liksom. Rubba allting, gör något helt annorlunda. Och vad händer när Hammarby har bollen en bit in i första halvlek? Jo, istället för att Bojanic kryper ner i sin vänsteryta där framför backlinjen, ja, då kommer Jeppe Andersen in där. AIK är ju beredda på att de därifrån ska söka passningen i innekorridor på Tankovic, att han kommer in där och så får du kedjelöpningen i djupled. Men det är ju inte vad som händer, utan de bryter ju mönster. Jeppe Andersen skickar ju en lång boll mot andra kanten, och där har du Rodic liksom med ett års uppdämd soapbar energi som liksom Rasmus Lindqvist studsar undan i duellen. Mets inte i närheten och hinna in. Linnér är långt ifrån att nå bollen liksom, och så är det 1-0 och så är det här liksom firandet då som jag tycker är korkat, och jag tycker det är så jävla onödigt att hetsa mot publiken alltså, men ja. Nej, jag tycker bara det helt enkelt. Så att jag menar, de skapar ju kaos liksom. Och det var ju intressant, för det där är ju planerat. Han tog ju förra derbyt på Tele2 som exempel, Bilbon efteråt, att där stod de liksom och letade efter luckan liksom, på att AIK skulle flytta sig, komma upp position. Men det orubbliga objektet AIK gör inte det. De faller liksom inte ur position. Ifall du inte gör något helt annat, något som bryter mönster, så tvingar dem att agera liksom. Mm. Så att skitsamma, skicka in bollen, se vad som händer. Skapar vi 15-5% chanser, som man uttrycker det, ja, då gör vi förr eller senare mål. Och det där hade ju AIK inget vapen på. Så att de gjorde som Jokern och skapade kaos.
Hur handlingsförlamade så AIK ut i den första halvleken skulle du säga?
Nej, men alltså totalt. Vi satt ju på pressläktaren och sa det. Vad fan är AIKs idé när de har bollen? Hur har de tänkt skapa målchanser på egen kraft i den här matchen? Jag tror vi kan säga att de har två målchanser i första halvlek. Det ena är Obasi som bryter. Hammarby spelar fel på egen planhalva. Obasi bryter, gör ett par fina dribblingar, skjuter till Lundström som sätter ett inlägg, och så Bahou i en bra nick som fänger, rädda på mållinjen. Ja, det kunde bli ett mål där. Det är bra prestationer, individuella, av Obasi. Av Lundström slår ett fint inlägg, och av Bahoui som löper in i straffområdet. Det är så fotbollslag gör mål, absolut. Men det är på motståndarens misstag. Sen har de en frispark som är en tveksam frispark när Magyar fäller Goitom i en omställning. Som är en omställning och så. Men utöver det så är det, och det här är också en berättelse om Allsvenskan, det är för mig en gåta att AIK, som har haft en säsong som egentligen har flutit på. De har gjort några värvningar de uppenbarligen har velat. De har inte tappat några tunga pjäser, vare sig skador eller försäljningar under den här säsongen. De har kunnat spela med i princip samma lag. De har en anfallsarmada som kanske är den starkaste i allsvenskan. Men de är totalt handlingsförlamade i sitt offensiva spel väldigt ofta. Mm. De verkar inte ha några kollektiva anfallsidéer som de kan falla tillbaka på, utan det är hela tiden individuella prestationer. Man pratar om att Malmö inte har en spelidé. Det tycker jag Malmö har. Är det något lag som saknar en offensiv spelidé? AIK har en jättebra defensiv spelidé, men något lag som saknar en offensiv spelidé i den här allsvenskan, så är det AIK. Och det är en gåta att de inte har kommit längre. Jag förstår inte att de inte har kommit längre.
Nej, alltså jag var ju kritisk, väldigt kritisk redan förra veckan nu mot Häcken. Och undrade, vad var tanken liksom? Men det kan man ju tycka, kanske bara var en enskild händelse där. Enskild match och man ska kanske inte ta för stora växlar. Men det har ju varit så under en längre tid nu. Och det har ju egentligen varit så sedan Kristoffer Olsson försvann. Och det låter ju banalt att hänga upp så mycket på en enda spelare. Men det som ersatte hans öppna dörrar-kvaliteter, det som har ersatt det har egentligen varit kraft, styrka och smartness från spelare som Tarik El-Ounoussi och Sebastian Larsson. De har liksom på något sätt löpt. De har kompenserat hans frånvaro genom att löpa ännu mer, genom att ha en överlägsen fysik, genom att fan vet jag, springa sönder motståndet i vissa ögonblick liksom. Men det som du säger, det är väldigt svårt att se. Ja, men typ en konstgräsmatch mot Hammarby, visst det är tufft för dem att Obasi blir skadad, men att ha Goitom och Kolbein på toppen av matchen på konstgräs, det ser ju jag kan inte se hur de två ska, alltså det är en värdelös situation för de två anfallarna liksom. Och sen dessutom Nabil Bahoui som pocketspelare då, det jag tycker han passar, alltså det kan göra det rätt bra utifrån sina förutsättningar, men jag tror inte att Norlin ville spela han där egentligen. Jag tror att det var någonting som han var tvungen att starta honom på något sätt av rent internpolitiska skäl. Han kan inte starta honom som anfallare för att Goitom och Obasi var bra. Han måste göra det på mittfältet. Men det gör ju sin tur att Saletsson inte spelar, vilket han borde göra. Och jag tycker att sånt som Nabbe, när han ska vara mittfältare i Erika Norlins lag, så sitter han och funderar 50% av tiden på om han står rätt i pressspelet, om han är rätt i positionsspelet, täcker jag rätt ytor. Är det inte helt enkelt så att många av AIK-spelare får fokusera en alldeles för stor kraft på att ligga rätt i de defensiva positionerna liksom?
Jo, det är ju klart att det är en poäng, men när du säger att han spelar Nabbe för att han är tvungen att göra det, var tvungen för vilk eller för vad? Eller
Nej, jag tänker att det är internpolitiskt liksom, att han är så pass bra Nabil Bahoui att det går inte att hålla honom vid sidan liksom, så trots att han egentligen inte passar som bara i den mittfältsrollen, tycker inte jag.
För att det skapar en obalans i laget eller i föreningen, ja, eller från fansen eller vad?
Nej, i laget skulle jag säga att, okay. Jag tror inte han är en gnällig person, Bahoui. Jag tror bara att det går inte att hålla honom utanför för mycket, och att de har för många anfallsalternativ och för få offensiva mittfältsalternativ. Så därför får han spela där liksom. Men det är ju så att alltså, AIK-spel, det är okej så länge de tar poäng. Då kan man inte säga någonting. Men den dagen de slutar ta poäng, då faller ju allt liksom. Då masken försvinner ju. Då får man bara se liksom det här hemska skelettet på andra sidan. Jag tycker att det är, sen så visst, de är fortfarande 3 poäng före Hammarby och de kan fortfarande vinna SM-guld, men
det blir ju viktigt att tillägga här nu när vi slaktar AIK. Det är ju deras defensiv vi slaktar. Jag är fortfarande djupt imponerad i många stycken det är deras offensiv vi slaktar här. Jag är fortfarande djupt imponerad av deras defensiva styrka i många lägen liksom. Och de manövrerade ju ut Djurgården till exempel. Malmö hade de kryss hemma mot, och de ska möta Malmö borta igen. Så att jag menar, de har ju manövrerat ut lag med sin defensiva skicklighet på ett väldigt imponerande sätt. Så att jag menar, det ska man inte ta ifrån dem någonting. Alltså, och det är ju en otroligt viktig del, och det kan, som du säger, ja, vad fan. Det är klart att det kan leda till en hög placering, den här defensiva skickligheten de har. Men det är ändå en gåta att de inte har kommit längre på sin offensiva resa. Och det som var just intressant med den här matchen då, det var ju då att nu mötte de ju seriens bästa offensiv. Mm. Och då räckte inte detta. Nej. För att Hammarby var för bra. Det är ju egentligen den enkla slutsatsen efter matchen, är ju att Hammarby är klart bättre. Mm. Det är egentligen inte så jävla mycket mer att dividera. Sen finns det många intressanta situationer, händelser, detaljer i själva matchen. Men det slutintrycket är ju att Hammarby är just nu ett klart bättre fotbollslag än vad AIK är. Även om AIK har poäng fler i tabellen.
Men, och en annan grej, det är liksom att AIKs mittfält har ju ingen möjlighet att kontrollera bollen och vila med bollen vid något tillfälle, förutom när Goitom går ner och hjälper till längre ner liksom. Mm. Och jag är besviken på en sån spelare som Ado, som jag tycker då brukar vara, han brukar vara en som spelare som har den, ja, en så låg vilopuls, men det går inte ens att uppfatta den liksom. Han blir aldrig stressad. Jag sett honom möta Real Madrid med Malmö liksom, och ser ut som han mötte, fan vet jag, Ramlösa eller någonting. Han var precis lika lugn. Förlorade visserligen med 7-1, så det var kanske dumt att han var så lugn just den matchen. Men nu mot, jag tycker att han visar, jag är besviken på hans förmåga att lösa upp liksom knutarna i Hammarbys press, att liksom kunna spela ur sig den i lugn och ro. Jag tycker att han måste haft 15 felpass liksom i matchen mot Bayern nu. Han kanske inte fick hjälp heller från taktiken sådär, men det var någonting, det är ju någonting som gör att de, trots att de har 5, 6, 7, 8 spelare där vi nära varandra på defs mittfält, så kan de överhuvudtaget inte spela sig ur Hammarbys press.
Nej, men Hammarby är enorma också, sitt återövningsspelare. Alltså, Nikola är ju fantastiskt där, och Jeppe Andersson är ju en gigant liksom över enorma ytor.
Men det visste ju, de liksom, ju, det visste man.
Jo, det är klart de vet om, men vissa saker går ju heller liksom inte. Och jag menar, när det här då, den ostoppbara, oemotståndliga offensiven ställs mot den här flyttbara defensiven då. Någon vinner ju till slut liksom, och den här gången var det Hammarby. Det var ju en annan jävla intressant grej där, och det var ju hur de inledde matchen. Jag satt ju där på läktaren och jag var ju på gränsen till upphetsad liksom, att jag tyckte att de hade gjort
det. Du var upphetsad.
De hade gjort det så jävla snyggt med startelvan, att man visste inte hur fan de skulle starta, eftersom de hade dribblat då med positionerna, trodde jag, på det här startelvspappret som går ut till media och även går ut till det andra laget då, i det här fallet AIK. För där satt ju Rodic till vänster, Tankovic som nia, Katja Niklic låg till höger, och så var Nikola då på sin tia plats då, och det var inte så det blev. Och sen hade de avsparken, och då skickade de en lång boll ut på AIKs vänsterkant, och så såg det ett tag ut som att Tankovic kanske låg centralt i alla fall, och det dröjde 2 minuter innan man med säkerhet visste att Hammarby ändå skulle spela ganska vanligt med då Tankovic till vänster och flytta upp Nikola, och så Katja Niklic som tia, en roll han har varit, och så Rodic till höger som är hans position, och det var ju det förväntade liksom. Men det gick liksom inte att veta fram till 2 minuter in på matchen, var min känsla, att du går inte att veta exakt hur Hammarby spelar. Och Rickard Norling är en extrem kontrollmänniska. Jag tänkte bara, alltså, det här kan han inte gilla, det här kan inte vara bra liksom, det här måste vara medvetet. Men jag frågade Bilbon på presskonferensen, han hävdade nej, det hade bara blivit fel, och jag är svårt att säga att han ljuger rakt upp och ner, men det var en jävla tillfällighet att det föll ut så exakt, så att det faktiskt dröjde 2 minuter innan AIK visste hur Hammarby spelar.
Jo, men om man skiter i själva papperna, så tror jag det var ju medvetet att spela otydligt i matchen, var ju medvetet. Så kan det inte vara medvetet att ta fel laguppställning i papperna, men det var ju medvetet.
Nej, det är möjligt,
i matchen,
det är möjligt, det är möjligt
att man skulle förstå det.
Ja. Men och, en jävla liksom, vad är det då brottsutredarna säger, man får inte tro på, det säger ju Gordon i Batman också, man får inte tro på tillfälligheter.
Ja, det får man aldrig lita på. Liksom. Får inte tro på det.
Nej, precis. Nej. Så det här var ju en jävla tillfällighet i så fall, att de där sakerna sammanföll. Så att lieutenant Gordon där, han hade ju aldrig släppt igenom det. Han hade ju gått på Bilbon hårdare. Jag släppte ju det efter den frågan.
Ja, men det säger ju också någonting om hur ja, alltså jag tycker man ser både på Norling och spelarna att de är stressade i början där, för att de inte vet. Alltså, även spelarna är så. Och det är ju någonting med det här som han har använt mycket, det här ordet reaktivt liksom. Att man är så totalt fokuserade på, att ens egen taktik är så totalt fokuserad på det andra lagets taktik liksom.
Och det tror jag också avspeglar sig i 2-0-målet, för att där ser du att Nikola Djurdjic, han är ju mer en mötande än en djupgående spelare, och när han löper så går han ofta ut åt kanten. Här möter ju han väldigt mycket. AIK har ju varit tvungna i andra halvlek flytta upp lite eftersom de ligger under. Nikola möter, Bojanic har bollen, det är ett hav bakom Per Karlsson. Alltså, nu sätter ju Bojanic den bollen exakt, men en jätteyta han kan slå på, och så har du yttrarna istället som löper, och framförallt Rodic då med fortfarande liksom, för han spelar ju på 110% efter sitt mål också. Kommer han löpande, och då hänger ju inte Mets och Lindqvist med igen i den där löpningen. Så då har man ju lurat upp AIK högt, och så sätter man in det bakom. Det är också ett klassmål. Det var inte, frågade jag Bilbon efter, och det var inte lika planerat, hävdade han, för att deras tanke, det var egentligen att screena den yttre av tre innebackar då liksom. För att då har du längre löpning på Karlsson om han ska falla. Nu, men däremot att de skulle hela tiden komma med de här djupledslöpningarna som de gör väldigt mycket. Det handlar ju också om det där att skapa kaos, att tvinga AIK och ta beslut hela tiden. Det är ju svårt att skapa ett djupledshot mot AIK eftersom de ligger så lågt. Men Hammarby lyckades ju göra det även när det stod 0-0, vilket också är väldigt skickligt.
En grej man inte får glömma heller, det är ju att om man kollar på AIK-Djurgårdsmatchen där vi, då var ju AIK väldigt bra på att låsa fast bollen med Goitom på topp till exempel. Väldigt bra på att låsa fast bollen gentemot Danielsson och Une Larsson och därifrån spela vidare. Hur många gånger lyckades Goitom med det mot Hammarby? Mot Hammarby smittbacka, mot Magyar och Fenger? I princip inte alls, är du.
Nej,
då, då fick du verkligen vila med bollen. Nej. I backlinjen. Du fick inte vila med bollen på mittfältet. Du fick inte ens vila med bollen någon gång på topp liksom, med att Sigtorsson eller Goitom, som är jävligt starka spelare, på konstgräset här vi, och mot dem, med dem i ryggen, så hade inte de en suck på att låsa fast bollen och spela vidare. De hann ju inte med det helt enkelt. Och när man tar hans, och de är ju helt lika spelare också, Goitom, och på det sättet de vill spela när de möter boll liksom, och Sigtorsson. Och inte en enda djupledsspelare. Det blev ju jävligt, det blev ju tacksamt läge för Hammarbys mittbackar, men jag tycker att de var väldigt, väldigt starka uppe.
Ja, det är klart, de slapp ju vända sig om, de slapp ju springa bakåt liksom, men, och det är ju som man alltid vill få. Men jag ska säga en grej till innan vi stänger den här matchen som vi pratat länge om nu. Det var, jag plockade upp det ordet, så att AIK var stressade i början. AIK var ju också jävligt stressade i slutet. Och det var något som, när jag snackade med Bilbon efteråt, så noterade ju han, eller reagerade han på att när de har sin forcering, som ju är logisk att den kommer eftersom det står 2-1 och den här lilla osäkerheten kan smyga sig in, och det är 8 tilläggsminuter eftersom det var rök och skit där. Då är det alltså, det är en av de tre mittbackarna hela tiden som sätter inspelet när de lyfter den långa bollen. Det är oftast Mets, men det kan också vara från andra kanten, det kan vara från Per Karlsson, och de får liksom ingen vinkel på det. Bilbon menar på, hade AIK haft lite tålamod, rullat runt och sökt liksom få ut bollen mer på kanten och komma in med den, så hade de där inspelen blivit mycket farligare. Nu blev det ganska enkelt. Nu var det egentligen bara för Hammarbys mittbackar och hela jävla Hammarby stod ju i princip där nere och säga god dag och nicka undan bollen, och den åkte ut i en ganska ofarlig yta istället för att ramla ner i straffområdet som den kan göra när du får ett inlägg från kanten. Men han menar på att de var extremt, han upplevde AIK som extremt stressade där. Mm. Och det är klart att de jagar ju och så, ett riktigt bra lag vet ju i det läget att ett tålamod lönar sig och att det är bättre att söka liksom den bättre inspelspositionen än att bara skicka iväg den på chans. Visst, det får du göra när det är 30 sekunder kvar, men när det är 8-10 minuter kvar så.
Och en sista fråga då till dig angående AIK. Spelare som Teike Lunossi, Sebastian Larsson, Henok Goitom och så vidare. Hur länge köper de det här spelsättet om det inte blir resultat, tror du?
Ja, hur länge är det kvar av Allsvenskan?
Ja,
jag tror inte det är så mycket svårare än så. Nej. För om jag menar, AIK är ju på mark, om de vinner de inte guldet här nu tack vare sin ramstarka defensiv, då är de ju någonstans tillbaka på ruta ett igen, och då måste ju liksom styrelsen och sportsliga ledningen, ja, Westerum är det väl ytterst då, även om jag tycker att han har en väldigt stor del av ansvaret för hur AIK fungerar också, men jag vet ju att han är stark där. Då har ju de och fråga sig liksom att vi måste mer eller mindre börja om på noll liksom. Vi kan inte ha det här spåret längre. Erik Norling är rätt person att göra det nya AIK? Jag är inte så säker på att han svarar ja. Jag är väldigt osäker på att han svarar ja på den frågan, Westerum, när han ställer den till sig själv.
Nej, ska de byta spår så finns inte en chans att det är Norling som är med ditt spår.
Därmed lämnar vi Stockholms derbyt och kastar oss vidare till den match som hamnade lite i skymundan då. Och det var ju Elfsborg Malmö FF då, såklart. Den började ju i princip när derbyt slutade, och den hamnade i skymundan för oss som var ju iväg och jobba på derbyt då, för Malmö fansen och så var det ju förstås fullt fokus på den. Och här fick man väl kanske ett tidigt svar då på den här frågan som alla ställer sig. Ska Malmö klara det här intensiva spelschemat? De var ju för fan i norra Sibirien här och spelade match och förlorade liksom i slutminuterna. Och vad fan var det i torsdags liksom? Och sen så är det söndag, och då kör de över Elfsborg med 3-0. Så att det verkar som att Malmö hanterade det där intensiva matchandet i alla fall än så länge.
Ja, jag såg den matchen i efterhand sen. I natt helt enkelt. Och jag skulle väl inte säga att de hanterade det jättebra, gjorde de inte spelmässigt. De vinner ju med 3-0, men hade Tony G sett den matchen och sagt att 3-0 inte riktigt speglade matchbilden, så hade jag hållit med han i det fallet. Alltså Malmö var bra, men även Elfsborg var bra. De har ju ingenting att förlora riktigt just nu, så att de kunde spela ganska mycket utan press.
Men hade några målvakter?
Ja, de hade ju han här unga Rönning i mål, och när Sture Ellegard är förvisad till exil.
Alltså när Elfsborg agerar nu som de gjorde, så vann ju han, eller hur? De kunde inte hantera det. De är tvungna att stänga av honom liksom. Vad fan, ta diskussionen med.
Nej, vet du vad? Nu vill jag säga någonting här. Ja. Jag tycker för många har varit på Sture Ellegårds sida det här. Ja, min bild av Sture Ellegård är att han är ganska yvig person.
När fan såg han en tränare senast? Han
var, ja, dundersågade Magnus Haglund.
Ja, och det har väl helt rätt.
Ja, jag vet inte för andra det. För då var jag lite irriterad, för då tycker jag spelartruppen tog sig oerhörda friheter i det året när Elfsborg sparkade Haglund. Haglund gjorde inte så särskilt bra jobb, självklart. Men det gjorde fan inte spelarna heller. De konspirerade så inåt helvete för att få bort honom. Kevin Sture Ellegård så gick ut till media efter matcherna och vägrade säga att han hade förtroende för Haglund. Bara vägrade säga det. Han sa att han inte hade förtroende såklart, och genom att inte säga att han hade förtroende. Han var liksom väldigt, väldigt, ska vi säga, osolidarisk mot sin tränare i läget. Så att nu är Elfsborg osolidariska mot honom, men det får väl han köpa i så fall. Alltså jag känner bara att lite lipigt tycker jag, för han har varit ganska, han kan vara ganska rejäl själv liksom. Han kan vara mycket raka rör, ja, från
men du
sida.
Får ju väga in i hela den här ekvationen att mannen är dansk. De har ju liksom en förmåga att skjuta från höften, om vi får generalisera lite. Jag menar, danskar är ju en något mer sansad variant av holländare, som i sin tur är en något mer sansad variant av tysk. Så att, som ju skjuter ännu mer från höften och verkligen säger vad de tycker. Dessutom är han ju målvakt. Du kan ju inte här nu liksom säga att du, alltså.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Charmen med den galne målvakten, nej, den liksom, den ska paketera sin jävla box, rätta in sig i ledet och hålla käften. Alltså målvakter är ju speciella av en anledning, och det vill ju liksom ta ifrån Sture Ellegård hans danska identitet och hans galna målvaktsmaner. Så att ja, är det inte helt överens.
Jag säger bara att han själv har varit tycker jag ibland en dålig kollega i Elfsborg mot sin tränare, ja, och då kan man få skita ner
igen, liksom. Men oavsett så är ju liksom klubben i makten, ja, och han är på golvet, ja, och så vidare, och att inte kunna hantera honom bättre än att
frysa ut. De hanterar ju honom, säger att du har betett dig på ett dåligt sätt, du får inte spela just nu.
Ja, men det måste väl för fan finnas en bättre lösning, så att man i viktiga matcher kan ha honom. Människan är väl inte helt omöjlig att resonera med. I så fall är det ju märkligt att han ska kunna ha varit där i, vad fan han har varit där i, 7 år liksom. Vad fan, måste hinna finnas en bättre lösning.
Jag tror att han har tagit för stor plats sett till vad han har presterat de senaste åren. Lite på centrians kan man alltid säga att Kevin Sture Ellegård är en av allsvenskans bästa målvakter. Men har han verkligen varit det de senaste åren? Det är möjligt att han har varit lite bättre i år jämfört med vad han var förra året.
Nej, han var bra förra året också.
Ja, helt okej liksom var han väl. Men han har säkert ganska hög lön i Elfsborg, en av de högsta lönerna.
Jo, jag säger inte att det är något fel och att man måste kunna göra sig av med människa även liksom, ja, om man har varit där länge. Det är inte det handlar om. Jag tycker att man kan sköta det bättre, och jag tycker också att Sture Ellegårds kritik mot Jimmy Tillin, han klarar inte starka personligheter.
Ja, den stämmer säkert.
Ja, exakt. Man känner ju bara, okej, you nailed it liksom.
Jo, men den stämmer säkert. Men jag tycker fortfarande att jag har inga problem att just Kevin Sture Ellegård kan ha rätt i sin kritik liksom, men ändå bete sig fel.
Vi vet ju inte vad han har sagt internt heller. Liksom. Han kanske kände bara att det är ingen jävel som lyssnar på honom. Men det är hans sista halmstrå liksom, att kasta sig till medien. Det här är ju ungefär som du har liksom någon stackars jävel liksom, på arbete, fått hjälp av facket eller någonting. Hans sista livlina för att inte jobba med de här bedrövliga omständigheterna. Det att gå ut i media och berätta så här ligger det till. Liksom, och det måste man ändå kunna underblåsa. Skitsamma. Ja.
Matchen. Ja. De stod väldigt högt på Malmös lite icke-samspelta backlinjen. Det var ju Lasse Nilsson centralt, Oskar Lewicki till höger och Knudsen till vänster. Han var inte då. Sen var det ju Bachirou och Christiansen på mittfältet, så det var ju inte ett helt nytt lag, men det var ganska mycket spelare som saknades. Rosenberg, Rex, Tröjsason, Bengtsson, Erik Larsson och så vidare. Så där. Safari. Och jag tycker att de var bra. Jag tycker de kombinerade att stå högt på Malmö med att när läge fanns spela in med bollar bakom Nilsen och sådär och löpa djupled. Tycker de var, Elfsborg skapade väldigt mycket lägen. Framförallt skapade de väldigt många så här 2-mot-2-lägen, 3-mot-3-lägen, spelvändningar. Där hade de bara haft någon lite vassare spelare där, vi hade de ut mål. De var ju väldigt, väldigt ineffektiva, Elfsborg. De har ju ingen riktig målskytt heller, så det är väl det som är grejen. De spelar ju med, som jag brukar kalla, de har ju en dörrvakt centralt där, Per Frick. Han är, jag tycker att jag gillar honom som spelare, men han är ju, ja, han är kanske inte målskytten liksom. Så att, och Jesper Karlsson spelar också fint sådär. Alltså, med det sagt så skapade Malmö också jättemycket lägen den första halvleken, men jag upplever bara att Elfsborg skapade mer än vad jag hade trott, och på så sätt ändå störde Malmö. Malmö hade ju sig ganska många bra besked av de spelarna som inte spelas ofta, förutom från Romain Gall då, som var riktigt riktigt jävla dålig.
Var Mollins?
Ja, han var ganska bra. Skapade en del lägen, skulle haft en straff första halvlek. Såg som vanligt stark ut i targetspelet, eftersom man lägger väldigt stort fokus på att vara stark i targetspelet. Antonsson tycker jag var ganska kall. Sen så får ju de då, så att jag menar, det, var liksom, det här påminner ganska mycket för mig om matcherna mot Östersund borta och vilka var det de kryssade hemma där när det var så jävligt allting, var det Sirius? När de borde ut med mål. Ja, så länge trodde jag att det skulle bli en sån match där Malmö kunde tappa. Så att det var absolut ingen säker trepoängare. Men sen så visar ju sig ändå kvaliteten hos Christian som har fallit i andra halvlek. Det är han som löser upp det med ett par tvåfotare och så vidare. Han tycker jag var väldigt bra genom hela matchen. Tycker han är otrolig, varit otrolig den här säsongen för Malmö.
Men är det inte lite berättelsen av Malmö det här att de löser det där i andra halvlek liksom? Har vi inte sett rätt många matcher?
Jo, men de gjorde ju inte det i somras liksom. De löste ju inte det.
Ja, men de gjorde väl det mot Sundsvall till exempel, när det var så, då var det också lite sådär liksom. Ja. Det var ett bombardemang mot. Det är inte så många gånger. Jag tror att om du ställer dem där på en våg så väger gången när de löser det till slut över. Ja. Det var ju liknande mot Norrköping, att till slut så trycker de in det där målet genom att de har det här, att de kommer in med mycket folk. De har sin tydliga spelidé hur de ska göra, och motståndarna blir trötta och då blir det fler misstag och då vet att då
absolut.
Är det bla bla bla.
Ja, det var inte oförtjänt på något sätt. De var bra Malmö. Men och sen blev det ju så att Elfsborgs sätt att ta sig an matchen gjorde att det blev en ganska kaosig match. Och när det blir en kaosig match, då kommer det mycket till slut handla om individuella kvaliteter. Och då hade ju helt enkelt Malmö långt, har ju såklart mycket, 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 mycket bättre spelare. Men jag menar, även vid 1-0 så hade Elfsborg en eller två lägen att kvittera igen. Så att det var en del öppna spel liksom. Så att det var inte så, det var, de andades nog ut ganska mycket ändå efter matchen. Så.
Jag såg inte matchen, men när det gäller Malmö så har jag reagerat på två citat. Jag gillade Molins citat att Djurgården kommer tappa i sista matchen mot Norrköping. Tror du att det var lika utstuderat som jag? Att han planterade ett frö av oro så att det ska växa, så att han redan nu bygger upp en osäkerhet när Djurgården kommer dit, eller har han helt enkelt gjort en Sportbladets vad heter det, sån här tabellgenerator och börjat fundera på det där?
Ja, men det är ju, du får ju första alternativet, det är det som stämmer i alla fallet. Målins tar väl, det är väl som Christiansen försökte göra efter de förlorade matchen mot Djurgården, att jag tycker det är lite kul att Malmö tar det ansvaret att hetsa lite när många av de andra klubbarna håller sig lugna liksom och inte vill stöta sig med någon, så är det ändå Malmö inte.
Du tänker på Nikola Djurgic eller?
Nej, han men jag tycker ändå att Malmö är lite roliga där. Målins har ju varit sån hela säsongen och han har ju en poäng i att det är en jättesvår bortamatch. Kan Norrköping fortfarande nå Europaplatser, så är det ju nästan en 50-50 match som vinner den. Så att, kul sagt tycker jag.
Sen älskade jag Rosenbergs citat efter Europa League-matchen där. När lilla Malmö kommer hit så har vi ingen fördel av domarna längre. Och det är ju ett faktum att det är de mindre klubbarna som hela tiden missgynnas av domarna, och det satte ju Rosenberg fokus på. Här kommer Malmö mot Dynamo Kiev och de liksom, ja, då har de inte lika mycket som de har i Allsvenskan. Han känner väl det liksom, att de är ett storlag i Allsvenskan, de har sin publik och så, de får mer med sig, precis som AIK får med sig, precis som Hammarby får mer med sig, precis som Djurgården får med sig, precis som IFK Göteborg får med sig, de här lagen med de stora publik, stora hemmapubliken, stora bortaföljerna och så vidare och så vidare. Det är ju liksom belagt med forskning att det är det som påverkar, så att det var uppfriskande att han bekräftade det rakt upp och ner, Rosenberg.
Nej, men absolut. Det var ju väldigt skönt för Malmö att kunna rotera så mycket och ändå vinna matchen till slut komfortabelt. Men som sagt, det fanns mer från den här matchen som inte slutresultatet avslöjade, bara genom att kolla på tabellen helt enkelt.
Nu tackar vi för att du satte strålkastarljuset på de delarna och går över till vårt fjärde ämne här, och det är ju då IFK Göteborg som studsade tillbaka efter den tunga 2-6 förlusten mot Hammarby genom att vinna hemma mot Sirius, även om det då kanske inte var någon jätterekyl direkt.
Nej, jag har inte sett en ruta från den här matchen. Så du får gärna
ska jag leda dig igenom den?
Absolut.
alltså den snabba och enkla och överskådliga förklaringen är ju att Blåvitt gör en jättefin första halvlek. Känner sig väldigt bekväma med sin 2-0-ledning som de då har. Kommer ut till andra halvlek och ett par tre spelare är kvar inne i omklädningsrummet. Så att Sirius reducerar ju Kebasise. Kommer upp emellan Söder och Wernersson på en inläggsfri spark. Och nickar in bollen där liksom även Anesti ser passiv ut då. Och jag menar, då är det ju 2-1 och då är det ju match igen. Det spelar ingen roll vilka lag som möts, så är ju en ettmåls, en uddamålsledning är ju alltid bräcklig. Jag tyckte ändå att det kändes ganska bekvämt. Jag såg den här matchen från tvn och jag upplevde inte att det var någon panik bland spelarna. Det kändes som att spelarna kände att fan, vi har kontroll på det här, men det spelar ingen roll, en boll kan ju liksom studsas snett och så blir det ett mål ändå, men känslan liksom när man betraktar det här, det var att Blåvitt hade kontroll på det. Den var ganska komfortabel ändå, den här uddamålsegern. Men det är ju roligt, för det finns ju en speciell historia mellan Blåvitt och Sirius just, alltså båda matcherna förra året ledde ju Blåvitt med 2-0 och Sirius vände till 3-2, båda två. Det är ju ganska extremt. Nu var det 2-0 och så blir det 2-1, och då tänker ju vi som tittar på i alla fall, oj då. Men jag tror inte spelarna, det var fan ju knappt en gubbe kvar för det första från liksom 2018 i Blåvitts lag, så att ja, de tänkte uppenbarligen inte på det sättet. Sen var det väldigt roligt, den roligaste sekvensen var egentligen, du har inte sett den heller då, det måste jag berätta för dig. Det var andra halvlek, så kommer bollen ut på högerkanten på Ayesh. Och Ayesh, han liksom, ja men, sular den bakåt liksom, backar lite och står liksom och trippdansar så här liksom, som den typen av spelare kan latcha lite, och han gör det mot Niklas Busch Thor då. Så står han där och hoppar och dansar och joxar och latchar lite, och så rycker han liksom bara, och Busch Thor drar han i tröjan, men han hinner ändå liksom inte med, han kommer förbi honom. Det var liksom en jävligt rolig sekvens i den här matchen.
Är det precis som den gången när Matti Mutumba höll på med Paras i Gävle, eller när Bahoui jävlades med Eminori i Kalmar? Kommer du ihåg det? Eminori blev galen och sparkade ner honom.
Ja, det var inte på den nivån. Det var heller inte på den nivån när Kjellander, kommer du ihåg den här dribblingssekvensen från, det
är väl
från
Magnus Kjellander när vi i kortlinjen.
Ja, när han dribblar en halv minut och sen gör ju mål till slut.
Ja, jag minns att jag minns att det blev ju årets mål.
Ja, alltså, han håller ju bollen i 45 sekunder eller
exakt. Men jag tror inte han gör en enda liksom så vanlig dribbling i
det, utan Messi-dribblingar. Messi såg väl den sekvensen. Det är bara riktningsförändringar hela tiden och bollen tätt vid fötterna.
Någon slags motläggsfint är det, eller är det inte det?
Ja, men det var kul. Du drar ner Kjellander, men det var kul att bygga upp honom. Nej, men så att det var väl en ganska bekväm seger ändå för Blåvitt, som sagt. Och det de vinner matchen på är, jag tycker att de har ju nu ett lag som kan spela en ganska varierad anfallsfotboll. De har Sana i den här rollen. Jag tycker Sana var bästa Blåvitt-spelare. Han hittar öppnande passningar. Han hittar även djupledslöpningar nu. Han gör sina mål på två inlägg egentligen, eller ett inlägg och ett inspel då. Första är ju ett inlägg från Viktor Wernersson som var bra. Fel fot dessutom, tror jag, han vänder ju om liksom och skickar in den med högen där. Och Vibe gör en liten riktningsförändringsfint, så Kebasise på väg bort mot hörnflaggan, så dyker han upp och kan peta in bollen. Och sen är det då den här djupledslöpningen är mot kortlinje av Sana. Så återigen då Wernersson som har flyttat över och spelar ner den, och så sätter han in den, och där Robin Söder först på bollen. Så att de staplar en rad bra sekvenser ovanpå varandra i ett par olika anfall. Så att det var tydliga fotbollsmål, absolut inga liksom som kommer välta YouTube eller så, men bra, normal, varierad anfallsfotboll. Det som var intressant var ju att Sebastian Eriksson fick ju spela högerback då, för när Toko var borta.
Det är ju sjukt på
förhand. Ja, men han spelade, det var roligt. För de gillar ju att experimentera Blåvitt, och spelar ibland med det här flytande, med att de flyttar ner en mittfältare, så att de växlar liksom mellan trebackslinjen och fyrbackslinjen. Nu spelar de med Sebastian Eriksson som inverterad högerback. Jag vet inte om de som såg matchen tänkte på det, men när Blåvitt anfaller, då går han inte upp längs kanten, utan han går upp som en central innermittfältare och ligger då liksom i mittcirkeln ungefär, som högerback. Om du ser det framför dig, så högerback, och det kallar man väl för inverterad högerback.
Det är högerback, som Manchester City håller på mycket.
Ja, och det gör ju även kidsen i ungdomsfotbollen, försöker det, så att det kommer säkert bli något vi ser mer av.
Och det Elliot Check gör det i Djurgården ganska mycket.
Och det handlar ju liksom om att ha folk på men platser där bollen mer hamnar, istället för att stå ute på en kant liksom och är på en yta där det inte händer så jävla mycket. Och så breddar man då ut med mittbackarna egentligen, så att han ligger ju innanför mittbacken fast högre upp in i backen. Dagrasa ligger alltså längre ut mot linjen och han är centralt då. Sen faller han ju ner hem igen då i fyrbackslinjen när de försvarar, men så det var väl en intressant taktisk detalj som de gjorde, eftersom de då spelade han där liksom. Då tar man ju nytta av hans egenskaper på ett annat sätt. Så att det är klart, det var ju också intressant att se.
Men det jag tycker är imponerande med Blåvitt i år också, det är ju att de inte någon gång har haft en längre svacka under säsongen. De har ju inte någon gång förlorat två matcher i rad till exempel, utan konstant och lyckats upprätthålla en hög nivå över hela säsongen. Det måste du ändå vara imponerad av.
Ja, nu har de ju ett läge där de riskerar att göra det då. De har ju, är det nu AIK, Häcken, Malmö, Djurgården är väl deras fyra nästa matcher. Så att nu får de ju då...
Det är ju AIK, Häcken, Malmö, Djurgården, Elfsborg och Östersund. Ja, det är jättetufft ju.
Ja, det är ju de fyra där framförallt. Det är ju väldigt, väldigt tuffa. Och Elfsborg är alltid tuffa matcher för Blåvitt också, med tanke på den situationen där då. Så att däremot tycker jag det är intressant det här hur... Om vi skiter i mitt tips som alla vill ta upp och skiter i liksom de allmänna stämningarna som var runt IFK Göteborg inför säsongen och tittar på det som brukar styra fotboll. Ekonomi är ju alltid det överlägset tyngsta, åtminstone över tid, sen kan det diffa enskilda år. Men jag läste ju Osynlig Handens, han är ju duktig som fan den, läste ju hans redogörelse här för vad de hade för personalkostnader 2019 inför den här säsongen. Han har ju tagit fram det var inte helt fastställt än, det är lite svårt att veta det, men utifrån budgetar och så vidare så är de ju sjua i den ekonomitabellen. Och Allsvenskan är ju egentligen med några få undantag uppställd utifrån ekonomi just nu. De ligger ju på de placeringar, inte exakt i toppen givetvis, men det är mycket, mycket överensstämmer. Djurgården är ju inte före Malmö och AIK givetvis ekonomiskt, så där har du en diff. Men till exempel att Blåvitt är sjua då, de är ju sexa tabellen, de är sjua i den ekonomiska tabellen. Så att egentligen är liksom inte prestationen är inte så oerhört överraskande egentligen utifrån de ekonomiska sambanden. Sen är den ju överraskande utifrån hur IFK Göteborg, var de kom ifrån, hur de såg ut under försäsongen. Och det som i hela den här ekvationen blir allra mest centralt, det är ju den oerhört offensiva budget de ändå la för att kunna göra ett nollresultat utan spelarförsäljningar. Så jämfört med fjolåret så saknades ju omkring 30 miljoner. De var alltså i ett enormt akut behov av att sälja spelare. Så att även om de hade gjort den här fina prestationen och de inte hade sålt Benjamin Nygren till exempel, då hade de fortfarande varit i ett otroligt utsatt ekonomiskt läge. Då hade de haft en regelrätt, jag ska inte dra det till Östersunds kris, men i alla fall upp och nosa på en ekonomi som hade varit så utsatt. Så att man lägger undan de här fina prestationerna och så är det den här Nygren-affären har räddat fruktansvärt mycket för IFK Göteborg. För att annars hade de gått in i ett ekonomiskt krisläge.
Men då är den självklara följdfrågan är ju då, var det oansvarigt av Blåvitt att gå in i säsongen på det sättet?
Alltså jag tycker att Blåvitt har chansat väldigt mycket de senaste åren på många olika sätt, och en del av de här chansningarna har varit jävligt nära att gå åt helvete. Det var ju mycket det min kritik mot Poja handlade om förra året. Han höll fast vid sin idé istället för att dra i handbromsen, vilket man till slut då gjorde när de lyfte upp folk Stiller och det här liksom och sparkade Gren och hela den härvan där inför matchen mot Brommapojkarna. Man drog i handbromsen väldigt sent. Jag tyckte det var en chansning. Ja, det är klart att det här också var en chansning. Nu vet ju inte jag vad Max Markusson visste om försäljningen av Nygren, men jag tycker inte att när Blåvitt lägger sin budget här i början av året, det är ju möjligt att de såg och visste någonting vi inte visste, men att de var så säkra på att vi kommer sälja den här killen. Å andra sidan, han kan ju dra korsbandet i match 2 och då blir det ju ändå ingen affär. Så att svaret, det korta svaret på din fråga, ja, det var en enorm chansning som vi hade suttit och tyckt var helt oansvarig om till exempel Nygren hade dratt korsbandet i omgång två. Ja,
men det pratade ju också alla om inför säsongen att det var en chansning. Så att, men det är klart, lyckas man med någonting så lyckas man med någonting. Det är ju svårt och då är det svårt att...
Ja, alltså det går ju inte och det går ju liksom inte att sitta och klaga på det här nu. Men det visar någonstans, det är ju så fotbollen är liksom. Mm. Och man får ju förhålla sig till utfallet av det. Mm. Men i långa loppet så är det klart att då är det lurigt att chansa. För när det går fel kan du få enorma konsekvenser. Jag menar, det tydligaste exemplet är ju Östersund. Mm. Du ser ju var de befinner sig nu. Att befinna sig där de befinner sig nu, det är ju inte... Ja, de kanske tycker det var värt de där Europa-åren där uppe liksom. Men när jag tittar på det med objektiva ögon här nerifrån så kan ju inte jag fatta hur man kan vilja liksom, i princip för all framtid kanske riskera hela föreningens existens.
Nej, det roliga var ju att jag tror att de största excesserna liksom och det mest slösaktiga beteendet tror jag ju var egentligen efter Europa League. Alltså det var ju egentligen då borde det bromsat liksom. Mm. Så det... Men å andra sidan, det var sista grejen om Blåvitt. Jag håller med dig om att liksom, ekonomin styr det mesta. Men de hade ju också förmodligen den sjunde största spelarbudgeten 2018 också liksom, inför 2018. Och då kommer de ju 11 liksom. Så man kan ju underprestera grovt
absolut.
Utifrån ekonomin. Ja,
absolut, det kan man absolut göra. Och man kan överprestera utifrån exakt. Ekonomin också. Men jag tittar bara på, när man tittar på 2018, ja då är det tveklöst att de underpresterar utifrån vad de ska göra. När man tittar på 2019 är det inte lika givet att de har överpresterat utifrån de ekonomiska ramarna. Utan de ligger ungefär där de ska rent ekonomiskt. Exakt. Däremot, Sundsvall kan man väl säga har väl underpresterat utifrån ekonomi utan att jag kan den helt
i. Ja, jag tror att de ligger i linje med ekonomi.
Men har de så jävla lite pengar som AFC och de här gängen?
Alltså. Ja, och nästan så illa jag tror jag. Så att jag tror att de ligger
då överpresterar ju de då något extremt i fjol då.
Så är det tvärtom. Så är det exakt. Nej, men jag menar bara att det blir ju en bra prestation oavsett om man nu kanske ligger mer i linje med vad de har för spelarbud och så vidare, vad de har för löner, så är det ju en prestation att hämta upp det från, att det är ju bra gjort att hämta upp det från en underprestation till en liten överprestation.
Ja, det är det absolut. Och särskilt som det såg ut under våren, för det såg ut som att laget inte alls fungerade. Det var ju några episka bottennapp där mot Falkenberg i någon träningsmatch och Örebro i kuppen och så hade du den här jävla Gais-matchen och allting liksom. Så att ja, så är det. Nu står de inför fyra tuffa matcher som kommer definiera deras säsong definitivt. Blir de sjua eller kommer de fortsätta slåss om Europaplatserna? Jag tror ju att de har en väldigt bra chans att besegra AIK på Friends. AIK som är under isen och IFK Göteborg som dessutom besegrade AIK i våras, och IFK Göteborg har i alla fall inte blivit sämre.
Med det sagt, AIK har inte förlorat två raka matcher i Allsvenskan sedan 2017. Det tror jag ändå säger någonting.
Det blir ju intressant då. Mm. Blåvitt brukar inte heller förlora exakt. Två matcher, men då vann de ju mot Sirius. Så att ska det bli något resultat i den här matchen så ska jag AIK vinna då. Du ska dit, vi får se vad du rapporterar om den matchen. Vi tar oss an dagens poddens sista ämne, och det är ju då vårt återkommande sorgebarn då, Östersund, som vi ändå måste hänga oss kvar vid. Dels för att ja, alltså den här rättegången som jag bevakar skulle jag säga är den största inhemska idrottsnyheten i Sverige i år, det som pågår där uppe. För att bli de här fällda så är det den största ekobrottshärva som ett svenskt fotbollslag någonsin har varit inblandade i. Det är summor på de nivåerna.
Om man säger så här, sätt det i perspektiv med det som hände i Blåvitt. Hur mycket större är det i Östersund jämfört med det som händer i Blåvitt?
Alltså rent ekonomiskt är det ju beloppen tredubbla i Östersund. I alla fall definitivt dubbla, men tredubbla sett till vilka pengar det handlar om. Jag menar, i Blåvitt härvan där så, okej, nu var det 15 år sedan det här, då var det ju 1 miljon han skulle ha i sign-on-bonus i, och det fixade man genom några jävla aktier som Skatteverket rotade upp, att det här hade gått rätt till, man hade gett dem som gåva. Och sen plussade man på det genom att betala tillbaka Janne Plånbok genom att skenbart lägga på några miljoner på Selakovic sign-on-bonus när han kom tillbaka från Heerenveen. Så att det såg man ju där i papperna att till Janne P stod det ju då liksom att några av de här miljonerna skulle få betala tillbaka den här gåvan han hade gett. Så det var ju ingen gåva heller liksom. Så att det var ju svarta pengar. Det var ju liksom ruffelbo, och de blev ju dömda. Så att det är klart att den härvan är ju här och nu mycket större än Östersund. Mm. Såklart, eftersom du hade tre domar, agent, klubbdirektör, klubbkassör, åker in på ett drygt år för trolöshet mot huvudman och skattebrott och så vidare. Det som gör att Östersundshärvan blir större om Daniel Kindberg fälls är ju att han har varit ordförande i föreningen och därmed är föreningens yttersta representant och att det handlar om större belopp. Mm. Så att där har du hela skillnaden.
Mm. Ja, intressant. Vad tar du med dig från det sista tillfället nu med, när du var i Härnösand?
Ja,
på rättegången.
Ja, det var ju Daniel Kindbergs försvar där. Och han var väldigt skicklig. Han är oerhört skicklig. Han står och pratar, vilket jag tror är ovanligt, i 45 minuter. När liksom en misstänkt ska höras så frågar jag alltid rättens ordförande, vill du börja med att säga någonting? Liksom? Och då brukar de lite kortfattat berätta om sig själv.
Är han stringent? Är han manusbunden? Kan han tala fritt utifrån ett antal punkter? Är han retoriskt skicklig?
Han kan allt. Han är manusbunden. Han har ett manus, för han har några formuleringar som är så bra att det är helt omöjligt. Alltså det är Palmeklass på det är som ett tal. Det är fantastiskt bra är det.
Palmeklass, det är ändå... Ja, det
nej, men alltså utifrån hur Palme jobbar med Guernica, Orador, Babiar, Lidice, Katyn, Sharpeville, Tribrinka. Där har våldet triumferat. Ja, men eftervärldens dom har fallit hård över de som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Han har julen 1972. I alla fall, han jobbar ju väldigt mycket då, Kindberg, med den typen av upprepningar liksom. Och gör det otroligt skickligt. Så att i vissa fall är det klart att han är manusbunden. Men sen blir han ju arg emellanåt också då, när han inte håller det här 45 minuter långa anförandet när åklagaren säger någonting. Och då, liksom, då går han ju bara på känsla, och då är han nästan lika stringent då. Och det var några intressanta ordväxlingar mellan åklagaren och Kindberg. För Kindberg gjorde en stor poäng av att han hade... polisen hade varit och knackat på hos hans barn och han var inte hemma. De kom och väckte hans barn. Det var ju på adressen när han var folkbokförd, så att det var inte så konstigt att de knackade på där, men han var inte där då. Och att det var då jobbigt att sitta anhållen i arresten utan att hans barn visste vad han var liksom. Och det där liksom, åklagaren var inte så imponerad över det, så han sa lite halvsyligt vid ett tillfälle så här: jaha, du menar det här magsuget du fick då när polisen verkställde gripandet av dig? Ungefär som att det var inte så mycket att bekymra. Och då högg ju Kindberg tillbaka: försöker du göra dig lustig? Aha. Det var väldigt allvarligt och så vidare. Och sen vid ett annat tillfälle när Kindberg pratade om barnen då, hur jobbigt han upplevde det var, då högg ju åklagaren ganska snabbt: hur gamla är barnen då? Och då blev Kindberg helt tyst. Och så sa han efter en lång tystnad: då var de 14, 19 och 23. Jaha, bodde de hemma? Så att han insinuerar ju där, åklagaren, att var det så farligt att lämna tonårsbarn liksom. Mm. Och det där gillar ju absolut inte Kindberg.
Var inte det oskickligt av honom att sätta sig i läget då?
Kindberg?
Ja.
Det kanske det var. Men han är en skicklig motståndare också. Det var det som Hammarby AIK där. Det var en skicklig åklagare mot en skicklig åtalad. Så att det var ju intressanta utväxlingar av det. Jag vet inte. Jag var lite oförberedd på din fråga, men nu när jag har tänkt på den i 7 sekunder så känner jag att ja, det kanske ena sidan var oskickligt. Å andra sidan, hur ska han desarmera det här oerhörda erkännandet han gör? Han måste ju på något vis försöka förklara hur det kommer sig att han efter 2 dagar har blivit så oerhört skakad, skärrad, pressad och förvirrad att han helt plötsligt erkänner hela brottsupplägget rakt upp och ner, som han gör i förhör 4. Och det här måste han ju hitta, liksom, varför gjorde han det liksom? Han måste ju förklara det då, ifall det nu inte var sant. Och då använder han ju den här berättelsen då om med barnen och så. Det vet ju inte jag. Det är ju mycket väl att det var så liksom, att det är absoluta sanningen. Jag har ju dock väldigt svårt att om man försöker sätta sig in i situationen, vilket är svårt. Man sitter liksom inburad. Och så, jag hade ju hellre suttit där, tror jag, till liksom polishusets väggar vittrade sönder, än att erkänna något jag inte har gjort. Mm. Eller vad hade du gjort?
Samtidigt vet man ju att det, jag vet inte det, men man har ju förstått att det är otroligt svårt att sitta till exempel häktad under längre perioder. Men då brukar man ju tala talar om ganska långa perioder, att det, kan, att det är nästan tortyr liksom, att sitta eller häkta utan att veta vad som ska hända. Liksom. Hur länge satt Kinberg?
Han satt ju i 2 dagar. Det här var ju dag 2 efter 2 sömnlösa nätter då han gör det här. Liksom. Ja. Han var ju inte ens häktad än. Eller, ja, ens än. Nu ska vi inte liksom...
Och dessutom, man ska inte undervara det.
Men nej, dessutom, men vi ska inte förminska hans upplevelse här. Liksom.
Å andra sidan så har ju Kinberg själv pratat om att han var kidnappad och sådana grejer tidigare. Så att det är väl det då.
Ja, och det är ju det. Och det använder ju åklagaren också. Han ställer ju också den raka frågan. Liksom. Men du som har haft en kalasjnikov mot magen här, som du sa, liksom, ska du inte klara resten ungefär? Liksom? Och då sa jag, nej, det var det mest fruktansvärda jag har varit med om i hela mitt liv, att mina barn inte visste vad jag var. Så att han håller ju den linjen väldigt stark. Liksom, och det är dagens sanning, eller också är det hans sätt liksom att förklara det här erkännandet. Det är ju det handlar om. Jag kom i alla fall i min krönika fram till frågeställningen, skulle du själv ha trott på den här historien just mot den bakgrunden att han har erfarenheten, han har haft en Glock mot huvudet, han har haft en Kalashnikov mot magen, han har lärt sig att lukta sig till riktigt rädsla, han har liksom träffat de farligaste människorna på hela jorden, från neddrogade barnsoldater till ja, vad det nu var liksom. Han hade ju en lång jävla utläggning om det där. Så det är klart, det väcker ju i alla fall frågan, hade du själv trott på den här historien?
Oj då, om jag hade trott på det, nej, men nej, det hade man ju inte på förhand utav då, eller på utifrån den informationen som du också lämnade, så hade man varit tveksam i alla fall.
Ja, samtidigt så som sagt så ja, han är skicklig. Mm. Och det är spännande, det är intressant, det är stort, och rättegången fortsätter ytterligare ett par dagar. Och det gör ju Östersunds kamp för att undvika ett kvalspel, men man kan ju säga att bottenkartan ritades om lite grann här nu när Falkenberg besegrade Östersund med 1-0, för nu är det ju plötsligt bara 2 poäng som skiljer, och vi kan väl säga att det är 4 lag som är involverade i det här nu, bottenstriden egentligen, och det är ju Sundsvall, AFC, Falkenberg och Östersund.
Ja, men vi har ju sagt länge i podden att Östersund är Sveriges sämsta lag, eller alltså svenska sämsta lag sen fan vet jag, juli och framåt i princip. De har verkligen varit det. Så att, och vi har sagt tidigare att det är mycket möjligt att de tar en enda poäng till. Och det då står jag fast vid. Jag tror faktiskt inte att de kommer ta några fler poäng.
Vi följde den här matchen på tv, Falkenberg, Östersund. Någonstans så i den matchen så kan man ju relatera till frustrationen liksom, när Tom Pettersson har det här nickläget och Hampus Nilsson av alla jävlar gör en fantomräddning. Hampus Nilsson liksom, som har ägnat hösten åt att kasta in bollar i egen bur. Och så gör han de här jävla heroiska räddningen på hans nick, och dessutom på Krons volleyfriläge liksom. Får han också liksom en fot på. Så han är så glad, så han står med dottern i tv-intervjun där Hampus Nilsson har gjort den här kanonmatchen.
Det var fint, det var kul.
Ja, det var ju jätte, det är såklart. Jag ställde ju frågan till Hans Eklund där på en presskonferens, fan har ni ingen bättre? Så, och det var ju efter när han hade kastat in ett par mot Hammarby då. Och så kastade han ju några mot Blåvitt, och så han kastat in ett par till. De har ju klippt ihop en highlights med dåliga sekvenser på Simon. Den var ju plågsam att se. Det var den andra målvakt inblandade ett par också, jag har förstått det efterhand. Så att nej, så att fan, vi kanske ska ta med han i omgångens lag här nu, Hampus Nilsson, som en ren solidaritetshandling på något vis, att visa att nu har han gjort en jävla match. Jag vet inte vad han hade med för... vad heter han? Kalmar var ju som vanligt bra där.
Hägg Johansson.
Ja, det är han ju för det mesta. Och,
på rak arm så kan jag inte riktigt...
Nej, det kan bli Hampus Nilsson som faktiskt får sin första plats faktiskt i omgångens lag. Det är han väl värd.
Absolut.
Nej, men sen var det också, apropå intervjuer efter, och sen så stod ju Tom Pettersson då och lagkaptenen då i den här intervjun, och det var ju starkt av Tom att ställa upp såklart, och han påpekade ju själv det att nu står det ju bara bli skämmigt liksom. Nu står han här igen efter ännu en förlust, och där kunde man också relatera till liksom smärtan av någonstans går igenom, och han pratar ju om det utifrån perspektivet att all skit som nu kastas över oss, så hade vi velat ge 3 poäng till våra supportrar. De hade ett par falkar som var på plats där, men fick de inte göra, utan istället förlorade de då och drogs ännu mer in i det här. Så att samtidigt så har jag lite svårt just med Tom där, eftersom jag vet att han bedriver någon bojkott där mot lokalpressen, vilket jag tycker är ganska patetiskt faktiskt.
Nej, men jag har ju sagt det tidigare om Tom, jag tycker han påminner så otroligt mycket om Marcus Johannesson från 2009, som jag sagt i podden tidigare, när Djurgården var nära och ur, och efter varje match stod en svettig och ledsen och hålögd liksom Marcus där i tv och fick liksom berätta att han var stolt över grabbarna och vi kommer kämpa på, men han såg helt tillintetgjord ut som människa. Det här liknar det, tycker jag, väldigt mycket.
Ja, nej, men det är ju klart att det är ju en för spelarna där är det ju en fruktansvärt jobbig situation, men vi utifrån kan ju inte liksom frikoppla Östersund från den historia de också är inne i, utan det hänger ju med, hänger ihop de här delarna, och deras förening är ju i högsta grad indragen i den här rättegångshärvan då, genom att före detta ordförande är anklagad, och sen har du hela den ekonomiska situationen, och sen har du då de bedrövliga prestationerna på planen. Det här måste man ju förhålla sig objektivt till, men det är klart att man någonstans också på det mänskliga och empatiska planen kan lida med Tom Pettersson när han står där.
Bara för en avslutning om Johannesson-grejen. Kommer du ihåg vad Janne Mailard skrev om Johannesson efter en dålig match från lagkaptenen hösten 2009 när de förlorade mot Hammarby i ett derby?
Nej, vad skrev Janne Mailard?
Jag känner ingen sympati. Och sen en lång drapa om varför Johannesson förtjänade att var på väg att spela ur i Djurgården, ur Allsvenskan. Det var otroligt hårt, lite för hårt, man säger.
Ja, men du kommer ihåg den?
Ja,
den fastnade. Hade vi något mer att säga om Falkenberg? Östersund, något om Falkenberg kanske ändå förtjänar förutom Hampus Nilsson. Nu lyckades de ju stänga igen där, men det var ju som sagt tack vare honom. Det är ju ett ihåligt försvar och de ska ju upp och möta Djurgården, och där är ju ingenting som talar för att. Däremot har de AFC kvar, Falkenberg, och den matchen kan de mycket väl vinna. Då kommer de upp på 22 poäng. Mm. Kommer de upp på 22 poäng, då har de ett mer än Östersund, så att det kommer nog bli en kamp där mellan Falkenberg och Östersund om den här kvarplatsen. Om inte nu liksom Sundsvall skulle explodera i. Jag tror att de har tre matcher de skulle kunna vinna. Då räknar ju in Kalmar borta, och det är klart att det blir en väldigt svår match för dem. Men sen tror de har Sirius, och sen undrar de inte om de har AFC också. Så att det är klart att det skulle vara en otrolig vändning om de plötsligt plockar tre segrar här på det sista, men då lägger ju de sig också i det där.
Ja, nej, men i bästa fall kan ju Sundsvall nå ett kval, tror jag. De har ju ingen chans att nå säker mark, tror jag inte. Men absolut, ett kval kan de nå om alla stjärnor står rätt. Men som läget är just nu så får man ju tippa på att Falkenberg klarar sig kvar utan kval, och Östersund får kvala, och att AFC och Giffarna åker ur.
Därmed slår vi igen poddbutiken för den här gången. Det blir en lite hastigt inspelad podd. Vi har inte hunnit ta in några läsarfrågor. Det är ny allsvensk omgång redan imorgon när vi spelar in det här. Djurgården Falkenberg, sen rullar det på med fler matcher. Det är AIK Blåvitt, det är Sirius Hammarby och så vidare och så vidare och så vidare. Jag tackar dig Per Boman för att du kom hit och var här med dina kloka åsikter och synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. We'll be right back.